Hej Pernilla.
Hej John. Det känns som du är lite extra ivrig idag.
Det är jag. Har du satt för kaffe?
Nej, jag har inte gjort den. Men du, vi har med oss lite favoriter idag, eller hur? Det är det ska handla om.
Det är det. Titta här vad jag har.
Kolla.
Bönor.
Bönor. Ja. Titta vad jag har då. Jag har också bönor.
Oh, nu är vi bönriket max alltså.
Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
Från P4, Sveriges Radio.
Ja, nu ligger de ju här John. Alla våra fina bönor, eller hur? Utom bondbönorna.
Ja, men det är de som jag har i handen här.
Okej.
Okay. Ja, men det är mina favoriter.
Ja, så de vill... Och de kan man faktiskt så typ nu.
Ja, jag har sått dem, men jag slår vad att du inte har. Du är inte riktigt igång för en känsla av. För att jag tittar på din lilla kvadratisk grönsaksland där och det ser ganska oröd ut.
Den är helt oröd. Jag har inte kommit igång.
Det är och helt, helt okej. Okay.
Jag vet att det är det. Men du gillar bönor. Det är liksom bondbönan som är din favorit.
Alltså, morsan sa alltid, John är mycket fibro. Så lots of fiber, sa hon på engelska. En lite irländsk betoning där. Och så, när jag skulle komma hem från träning på kvällen, och det var rugby och cricket och fotboll och basket och allt sånt där. Ingen handboll eller bandy eller hockey eller någonting hade vi i norra England, ja. Men då låg det alltid en tallrik mat, lite sönderbränd. Det var alltid lite kol, lite potatis, kanske en köttbit, ärtor kanske, men det var alltid bondbönor. Och så jag åt dem så pass många gånger, jag blev så mätt på dem. Och ibland var de jättegoda, kanske ibland var de torra. Men jag lärde mig att älska dem än något annat. Så det är ett ständigt minne igen på min mamma, och jag älskar det därför.
Vet du hur mycket protein det är i just bondbönorna förresten?
Nej, jag vet att de är proteinrika och det är bra.
Alltså alla bönor är proteinrika. Vi ska ju äta mer liksom baljväxter och bönor, det är ju så. Men just bondbönan, den innehåller 8 gram protein per 100.
Har du koll på hur mycket gram protein det finns i saker?
Inte i allt såklart, men alltså i min ålder då, min unga ålder, då måste man börja fundera lite grann på hur man ska kunna bli gammal och stark och så. Så jag styrketränar ju, och då vill man gärna bygga muskler, bli av med fettet. Det är ju liksom det som är grejen. Mm. Och då ska man ungefär äta 2 gram protein per kilo kroppsvikt. Vilket betyder att om jag vägde 60 kilo, för det önskar jag att jag gjorde, då ska jag äta 120 gram protein om dagen. Och det är faktiskt inte helt lätt, ska du veta.
Men det är så mycket att hålla reda på. Åker du detta?
Ja.
Men det låter mycket mer ansträngande att hålla reda på hur mycket gram protein det finns i en maträtt än det är att faktiskt utföra träning eller arbete.
Nej, men jag tränar ju också, så det är inte det. Man måste träna, men för att kunna behålla muskelmassan så får man tillföra protein. Och då är det lite bra att veta att i ett ägg innehåller liksom 7-8 gram protein.
Jo,
bondbönor, 8 gram ungefär.
Ja. Och kött då?
Det är lite olika, det är ganska olika beroende på hur mycket och så. Men vet du, det finns en böna som toppar, och vet du vilken det är?
För protein?
Ja.
Måste väl vara sojabönan, hade jag gissat.
Bravo, du kan ju det.
Men du vet vad vår favoritbönan är egentligen, ja. Bortsett ifrån sojabönan och bondbönan. Nej. Måste vara kaffebönan.
Okej, fattar.
Du,
fin
vink.
Ja, jag har faktiskt bakat. Du kommer inte tro det, men det har jag faktiskt.
Jag älskar kaffe.
Här då John, varsågod. Lite kaffe.
Tack. Oh, en croissant.
Ja.
Choklad i mitt... Oh, det var en bra tyngd på den. Vet du att om jag håller 2 tallrik av någonting, jag väger alltid tyngden och jag får alltid den tyngsta.
Är det sant? Och du som undrar varför jag vet att det är 8 gram protein i en bondböna, så sitter du här och håller på och väger mat. Väger till och med kaffebröd. Men vet du, det är ganska mycket protein även i bröd. Det ska man hålla koll på. Att det
känner jag till.
Men du, vi börjar med bondbönan idag. Nu fördjupar vi oss i den, tänker jag. För den skiljer sig ju faktiskt från de flesta andra bönor för att den tål kyla. Visst är det så?
Ja, jag säger inte att den tål många minusgrader som en tillväxtbön. Så den ser uppe på jorden för att du dör den. Men när du sår den, du kan ju ha lite frost på ytan och den skadas inte några dagar. Men det ska inte vara för kallt. Men det är ju den första bönan som sås, ja. Och här nere i Skåne, inte uppe i landet såklart, och sås det i mars oftast. Om snön inte ligger kvar på marken såklart. Oftast så vi kan få med mellan 3 och 5 cm djup och antingen med 5 eller 10 cm mellan plantorna och kan få med 30 eller 40 cm mellan raderna. Och ja,
Okej, okay, så du så lätt var att göra en fördjupning om bondbönan. Men om vi skulle berätta varför du tycker så mycket om bondbönan då?
Ja, men vi fick det så mycket när jag var liten. Mm. Vi bara bönade hela tiden. Ja. Det var billigt och det var bra. Och jag fick alltid min mat från min mamma, som jag har sagt innan. Och det är fina minnen. Och det är därför att det är bra. Det är minnen bara.
Ja. Men de är lättodlade också.
De är superlättodlade. Och med tanke på sådden faktiskt. Jag missade en sak, att i England man såg oftast bondbönor under hösten. Och de ligger kvar och de övervintrar. Okay. Men nu har vi en annan klimat här och vi såg dem under våren. Ja.
Men det här är också en otroligt gammal växt. Alltså man har väl odlat bönor sedan liksom i 6000 år eller någonting sånt där, eller hur?
Japp, de dyker alltid upp i arkeologiska grävningar. Ja. Och speciellt i Mellanöstern var det väldigt, väldigt viktig och poppis. Lite grann som den är nu också.
Och så blev den superpoppis igen vid 1500-talet i Europa, eller?
Ja, det är det vad man har gjort. Speciellt vi fattiga. Vi har gjort mycket, mycket äter och mycket bönor. Ja.
Det är så fint att du alltid säger vi fattiga. Det är liksom du säger alltid så.
Du, jag kör vit skåpbil, jag är inte Porsche. Okej, okay? Så jag tror inte jag är rik precis. Men jag är inte fattig som man var innan, det är klart. Nej. Jag har aldrig haft det så bra som vi har nu i vårt fantastiska land.
Vilka kultursorter tycker du är godast då? För du gillar de kulturarvsorterna, va?
Ja, och jag vet att du har odlat Whitkem innan.
Ja, men jag är ju så vanlig. Jag har odlat Whitkem och Solberga.
Yeah, de är goda, de är vanliga. Sen finns det den Super Aquadulce, en italienare. Mm-hmm. Den är god. Det finns ju Green Hangdown. Men min favorit är faktiskt Green Longpod. Och de är söta och de är goda och de är enkla. De får sällan problem.
Du sa Longpod?
Ja, Longpod. En sån är Longpod betyder balja på engelska.
Men du får kolla upp det där ordet podd, varför det heter podd. Men min fråga är egentligen hur du äter dina bondbönor. För där tror jag att du och jag gör olika. För jag pillar bondbönorna två gånger. Först tar jag ut dem ur baljan, podden, och sen tar jag ut dem ur skalet. Och sen kan jag börja äta så småningom.
Ja, du har nämnt det innan. Ja.
Ja.
Jag blir nästan provocerad. Ja. Jag blir provocerad av släkten också, som håller på att pilla bort skalet på min bondbönor som jag har odlat speciellt till dem. För att det är ju det som fibret är. Och fiber är bra för oss. Har du inte märkt nu i media att ordet fiber kommer tillbaka lite?
Jo, det är klart att man behöver fiber, men det är inte så gott.
Jo, det är gott om du vet att du behöver mycket fiber. Och att jag faktiskt tycker det är gott. Och när jag säger folk pillar bort, men jag tänker, varför gör du detta?
Det? Jo, men därför att det blir en delikatess då, när man har fått bara
för bort. Det är redan en delikatess om du skördar dem i tid och får dem när de är mjuka. Det finns ju vissa kulturer i Mellanöstern som faktiskt tar dem i baljan och skär upp dem och gör rätter med dem.
Hur äter du helst din bondböna då?
Ja, som halveländare. Du kokar gjort dem i vatten i 5 minuter, så lite salt och vitpeppar och sen lite smör. Och då är det gött.
Oj, vad det låter gott.
Ja, men det är jättegott. Men min favorit är det är ful, det här egyptisk eller libanesisk rätt.
Och vad är ful då, om man inte vet?
Ful, om jag försöker, för att jag lagar inte jätteofta, kanske en gång om året. Men det är vitlök, kommer man ha kummin i, det är väldigt viktigt. Och man kan få lite tomater på topp. Och vad man gör är att man kokar upp bönorna och så man maler dem. Jag tror det kallas till och med för ful madame, eller mesdame, madame på franska, gissar jag. Man malar dem, men inte helmalat som hummus.
Okay.
Så det är hälften som hummus är malat, då är fullmalat. Ah. Och det här är Egyptens, du äter det varje dag, som jag har förstått. Och man kan köpa det i där jag bor, i alla fall i vissa restauranger.
När du säger ful, då låter det nästan som du menar fulmalet. Alltså att det inte är snyggmalet.
Men det, men det stavas... jag vet att jag har problem med O och O, som jag kallar O
jag
och O.
Jag tycker inte du har problem.
Det stavas F-O som i Olof, O som i Urban, L som i Lima. Som är faktiskt en form av bönor. Limabönor kan man kalla för bondbönor i Amerika.
Då så! Då har vi slagit fast det, eller hur?
Ja, och hur lagar du dina bondbönor?
Jag pillar dem i två omgångar och sen steker jag dem. Jag kokar dem kanske lite grann, men sen steker jag dem med vitlök och smör och salt. Och gosh, vad gott det är.
Ja, det låter gött. Du gör inte typ miso eller tempeh?
Nej, jag sa just hur jag gjorde. Mm. Men nu tar jag en liten bett på min croissant.
Nu tar jag också en croissant.
De andra bönorna nu då, som vi ska prata om idag. Det är ju brytbönor och skärbönor och vaxbönor och sånt. Men de kan man inte så än, för de är liksom lite mer kinkiga med värmen i jorden, eller hur?
Det stämmer. Och det är de sista vi såg under senvår. Eller tidig sommar, för att de kräver mycket, mycket mer värme, annars ruttnar de om det är kallt och fuktigt.
Ja. Så hur mycket värme ska de ha då?
Alltså enligt boken de ska mellan 12 och 15 grader.
Mm.
Och det, ja, det kan man mäta den temperaturen i jorden med en jättetermometer.
Ja.
Men man har koll på läget. Sen vi, det är klart upp i Småland, vi vet det igen nätterna, man kan få lite frost.
Ja.
Men man kan alltid skydda med fiberduk.
All right.
Annars kan man vänta tills andra veckan i juli.
Mm. En varm och solig plats. Trädgårdsbönor då, så tänkte jag också att vi skulle nysta lite i. Där har jag koll på brytbönor, vaxbönor, purpurbönor, mm, måste jag tänka efter här nu. Brytbönor är väl samma sak som här i kuvert, är det inte det?
Stämmer, ja.
Mm. Och så finns det skärbönor och kokbönor också.
Ja, och då, där kan man tänka hur man äter dem, för där har du tre olika sätt att äta dem egentligen, ja.
Mm-hmm.
Så de första tre som du nämner, brytbönor, haricots alltså, mm, vaxbönor, purpurbönor, mm, som är ofta stödbönor, det vill säga man odlar dem uppåt. De, där äter man hela baljan.
Just det.
Som är oftast lite omogen, då blir det fint och delikatessliknande.
De ska vara väldigt tunna, liksom, smala.
Ja, inte supersmala, för då förlorar man mycket bönkänsla. Men så snart som de börjar bli lite stora, då blir de trådiga på den ena sidan.
Ja.
Och den tråden vill man inte ha i munnen.
Nej, det är som att få en tandtråd i munnen. Alltså så stark är den.
Tack för att du sätter ord på mina känslor här. Och så bönorna själva är ofta små och ganska omogna, mm, i baljan.
Mm.
Och sedan har man förstås kokbönor. Och de är enkelska, de kokar man upp i vatten bara. Mm. Och de kan man lagra länge, de kan man torka och lagra och ha till nästa år.
Mm.
Och sen skärbönorna, ja, det är som man säger, man skär upp dem. Och de blir jättegod i sallad till exempel, tycker jag.
Men du, kokbönor, det tyckte jag lät så supertrist. Ända tills jag lärde mig att det är ju de där bönorna som faktiskt ger mat hela vintern. Liksom. Vita bönor, minestronebönor, borlott. Bönor, framförallt borlotti bönor, eller hur? Sånt, mm, som får det att vattnas i munnen på mig.
Det är ju intressant att det som var tidigare trist, så snart som det får ett italienskt namn, blir väldigt gott och speciellt. Har du märkt det där?
Ja.
För att borlotti bönor var ingenting för 30 år sedan.
Nej.
Och nu är det superpoppis.
Oh. Ja, men det är väl bra, eller hur?
Och det är ju intressant att vi kan påverkas av några italienska ord.
Ja, men...
Det är det bara. Ecco di bella. Jag ska inte låtsas, jag älskar italienska, men
ja,
jag kan inte det språket.
Du, kokbönorna pratade du om. De ska ju utvecklas in i baljan fullt ut. Så där ska nästan baljan vara så rynkig så att den känns som it's gone.
Ja, och det har du en skillnad mellan bondbönor. Baljan ska inte vara torr. Då har de gått för långt. Du kan ju lagra dina bondbönor som torra.
Mm.
Men då, egentligen är de en delikatess och de äter man i juni. Men kokbönor är definitivt någonting som du tar när de är torra på slutet på säsongen. De har en ganska lång utvecklingstid.
Mm.
Men det är väldigt rik mat. Det är väldigt mycket fiber, väldigt mycket protein, väldigt mycket nyttighet i den.
Mm. Men vi måste ändå hissa lite flagg ju, för att man måste alltid tillaga bönor innan man äter dem, eller hur? För de innehåller ju saker som man kan få magknip av.
Alltså bönan själv, ja. Baljan behöver man inte, men bönan själv, jo, alltså man kan äta några bönor utan att få problem.
Ja, men några bönor, ja. Men i regel, om man har det här som regel att man faktiskt ska koka dem eller tillaga dem eller upphetta dem på något sätt. För de innehåller ju... saponiner.
Jo, de innehåller grejer som vi ska inte ha i magen.
Du får inte magen av det.
Ja. Vad heter det?
Ja, det finns också dels saponiner och sen så pratas det också om att det innehåller toxiskt letin, alltså fytohemagglutinin. Skrev du upp det nu? Så, för det här kommer på provet sen.
Nej, för att jag tillagar alltid mina bönor.
Ja, just det. Så då räcker det med att man vänder dem i en wok till exempel eller så. Det kan vara tillagning nog.
Ja, och de tar och ofta ska de blötläggas.
Ja. Men det är ju som sagt inte farligt.
Ja, man dör inte av det precis.
Nej, det gör man inte. Men när man så småningom ska ha ner de här trädgårdsbönorna då, vad ska man tänka på då vid sådd, förutom att jorden ska vara varm?
Varm jord. Du oftast har jättemycket frö i ett paket, så ju följ gärna avståndet, men man kan så dem lite tättare och sedan gallra ut några enstaka plantor om man vill. Men bönor har inga problem att växa tätt in till varandra, så oftast är avståndet lite för mycket tycker jag. Okay. Så de säger 10-15, men ibland kan man så dem med 5 cm emellan. Men annars är de jätteproblemfria.
Och sen är det 2-3 veckor innan midsommar, typ.
Ja, eller efter midsommar också. Det beror på längre upp i landet. Men folk är inte dumma att ta hänsyn till hur varmt det är. Inte för kallt.
Nej.
Och sen är det stora problemet egentligen för min del, det är duvor. Flygande råttan kallad.
För det duvorna... låter så äckligt när du säger flygande råttan.
Ja, vad bra. Då har jag skapat en effekt där, en reaktion. Och det är meningen med konst. Ja, för
men
det är konst vi håller på med här.
Okej, men duvorna, de äter alltså...
De älskar topparna.
Okej.
De äter bara topparna. Så snart som de är utvecklat...
karaktärsbladen, blad nummer 3 och 4, då äter de inte dem. Så man bör täcka med duk eller sätta några pinnar runt planteringen.
Så dessa flygande råttor, de är liksom finsmakare också dessutom?
Ja, det är de.
De äter bara delikatessen liksom?
Ja, de äter dumt. Du vet, de bankar huvudet in rätt hårt. Har du sett en duva äta någonting?
Nej, inte som jag kan påminna mig. Det har jag väl, men jag kommer inte på hur de...
Som vadå, en
de
mekanisk bankar... hammar.
Är det?
Ja, det var så här.
Effektiv
ätning. De är väldigt effektiva, de äter upp allt.
Okej. Hur ska man göra då? Du säger fiberduk.
Ja, fiberduk verkar bra. Och sen så snart som bönorna utvecklats 2-3 veckor, och sen de har blivit kanske 5 eller 10 centimeter, då tar man av duken. Ja. Så det är inga problem.
Men sen finns det ju lite udda bönor också. Det finns ju sojaböna, rosenböna, långböna. Någon favorit där?
Alltså sojabönor går bra att odla. De behöver en varm sommar. De får man oftast lite edamebönor, de här smågröna. De är cool. Långbönan, jag ska säga att jag har odlat, eller ska jag säga att jag har misslyckats med den. För att det får jag inte riktigt ihop, långbönan.
Okay.
Och de ska vara väldigt, väldigt långa.
Ja, men de blir väl liksom 40 cm långa?
Ja, jag tror inte jag har fått mycket av mina långbönor. Så jag kanske måste förbättra mig där. Rosenbönor eller blomsterbönor, det, när jag tänker på det faktiskt, det fick vi med ofta, en till och med bondbönor när jag var liten i England. För att den ger enormt mycket. Man skulle kunna jämföra dem med skärbönan. Och jag tror att de är väldigt, väldigt närbesläktiga. Och de ger supermycket. Det är också en mycket vacker blomma. Och jag tror man upptäckte i andra världskriget att det var det som gav mest. För att då var det alla i Storbritannien och rätt många andra länder förstås, säkert i Tyskland och andra länder, som odlade mycket för att man behövde mat själv. För att det var dåligt med shipping. Med,
man bara var tvungen att bli lite mer självförsörjande.
Och så blomsterbönor får man enormt mycket mat från. Så jag hade tipsat om det är någon som vill bli självförsörjande på just bönor, då är det kanske rosenbönor man ska odla mest av.
Kvävefixerande är de ju också, bönor.
Ja, de är kvävefixerande. Och det finns ju, skulle man kunna säga, en liten myt att de fixar kväve för andra växter. Men det gör de inte, de fixar kväve till sig själv.
Och det gör egoister?
De är egoister, ja. Så det finns ju en fotosyntetisk process där de fixar kväve från luften i små nodylerna i rutten i samarbete med jordbakterier. Men folk tror att den kväve är tillgänglig för andra växter. Men det är det inte, och det finns ingen forskning som berättar det överhuvudtaget. Jag har kollat nu hela mitt liv, jag är trött på sådana myter. Vi skulle kunna göra ett program om myter, jag bara säger det.
Det skulle vi faktiskt kunna göra. Ja. Men du, om man sen då köttar ner den när man har skördat, så köttar man ner hela återstoden av växten. Det är väl ändå bra att få ner lite kväve?
Alltså, om du köttar ner alla växtresterna och de här små nodylerna som finns på rötterna, för att man kan se kvävenodylerna på rötterna, de behöver vara tillgängliga för framtida skördar. De finns i jorden, men inte under växtsäsongen. Då är de bara för bönan själv.
John, vi har gjort ett helt program nu om bönor och vi har inte sagt ärta en enda gång. Så nu gör jag det. Jag säger ärta.
Ja, vi har inte sagt ordet äta en gång för att vi har en podd om bönor. Varför ska vi säga äta?
Därför att de är släkt.
Jo, de hör till samma familj. Fabaceae eller leguminosae eller vad man vill. Och de är både två kvävefixerande också.
Ja.
Och de är både goda allt. Men det är ju ett stort ämne i sig själv också.
Ja, men om vi nu bara så här, vi snuddar vid den lilla ärtan. Vi pillar bara lite på den lilla ärtan. Mm. När ska jag så ärtorna?
Ja, sockerärtorna såg jag samtidigt som bondbönor. Det vill säga, det är de första sakerna jag såg. Och sen har man de lite andra ätarna som märgät och lite brytät till exempel. De ska ha lite mer värme sommartid.
Mm. Favoritärta? Har du någon?
Alltså jag älskar att äta alla ärtor. Sockerät kanske, brytät. Jag älskar bara gå runt i trädgården och äta ärtor.
Nu, säg nu istället, jag vet vilken det är som är din favorit.
Jo, det är märgärt.
Okay. Ja, märgärt. Ja, varför då?
Ja, men vi har den här rätten i England som heter fish and chips. Och om, jag kan säga så här att mushy peas, att man maler de här ärtorna, kokar upp dem med lite mynta och lite salt. Mm. Och när maler du dem, om du äter fish and chips någonsin och det inte serveras med mushy peas, det är fake. Det är fake och de vet inte vad de gör. Om folk gör dem med sockerät eller finät och delikatessät, de är bara skickat tillbaka och säger det är inte äkta mushy peas för att John har sagt. Det är väldigt få saker som jag hävde i det här samhället. Men just min rätt till en korrekt lagrad fish and chips med mushy peas, det är en skandal. Där ligger vi back faktiskt i vårt fina land. Det gör vi.
Skål i kaffe, John. Skål i kaffe.
Skål för mushy peas.
John, vi har kommit till lyssnarfrågorna.
Ja, men vad trevligt.
Det roligaste vi vet. Hej Pernilla och John, tack för ett fantastiskt program. Må ni aldrig sluta göra detta. Det var fjäsk. Nu till min panik. Jag har blivit med häck och jag undrar hur jag ska få den att överleva. Känslan är exakt som när jag fick mitt första barn. Hur gör jag för att inte ta kål på detta lilla liv? Vi har planterat 200 meter lager hägnovita och gjort planteringen by the book, droppbevattning och så vidare. Men min största oro är kältorka. Halva häcken står i väldigt soligt läge, andra hälften i mer skuggigt läge. Vi bor i Jönåker i Sörmland, odlingszon 2, och hälsningar kommer från Agnes Blom. Nu ska du få svar från häckvårdscentralen, John Taylor.
Häckvårdscentralen, ja. Mm. Hej och tack för din fråga, Agnes. Det låter väldigt cool när du jämför häckvård med barnavård. Jag har 3 barn själv. Och så, jo, kanske lite långsök, men det är klart att de måste ha mat och omvårdnad. De måste ha de rätta förutsättningar. Barn överlever kältorka. Mm. Det tror de utsätts för det.
Ja.
Men vad du ska tänka på här är att den delen av häcken som ligger i sol, om jorden är frusen under tidig vår och fotosyntes sker, det vill säga att bladen försöker plocka upp energi från solen, att de kommer ha svårt att plocka upp vatten. Så just den delen av häcken du kanske vill täcka de nysatta plantorna under våren med fiberduk.
Mm-hmm.
Jag tror inte den skuggiga delen är så relevant. Ja. Du kan också mulcha, och det är ett ord som är vedertaget nu i svensk trädgård. Och det innebär att du lägger på ett lager av mull, eller täckbak, eller träflis. Eller jag och Pernilla, vi bor vid havet, så vi tar tång i varsitt hem. Vi bor inte tillsammans, vill jag bara bekräfta.
Mm.
Att du lägger ett tjockt lager av organiskt material som håller in fukten i jorden.
Mm.
Det finns ju en nackdel med att mulcha också, att du kan isolera in kylan.
Mm.
Men det är lite trixigt, men jag tror ändå att det ska gå, för att lagerhägg är inte jättekänslig för just kältorka.
Jag tänker, jag har en del lagerhägg och den är väl det tåligaste man kan ha i en trädgård, så det borde gå bra. Lycka till från HVC.
Ja, och det är inte buxbom. Buxbom hade varit lite mer kinkigt, men lagerhägg, jag tror inte du ska vara orolig. Och lycka till med både häck och barn, vill jag säga.
Fråga 2. Hej John och Pernilla. Vi är ett ungt, nygift par som precis har köpt ett hus med en fantastisk trädgård som vi nu kommer göra allt för att förvalta och bygga vidare på. Vi är nyss hemkommen från Italien och har besökt några villaträdgårdar runt Komosjön. Fantastiska såklart. Och nu vill vi ha tips på andra trädgårdsresmål. Vart ska vi åka för att få se världens vackraste trädgårdar, och när på året ska vi åka? PS, kan vi lyckas med magnolia i en trädgård med söderläge, undrar Maria och Marcus i Söderhamn.
Ja, men tack för en bra fråga, det var trevligt, och grattis på giftermålet och huset. Vi har ju fina trädgårdar i Sverige, och ni bor inte så långt ifrån vi trädgårdar i Ockelbo.
Nej.
Som jag har besökt, och där kan man få väldigt mycket idéer. Och sen har man Hildesholm upp i Dalarna, som är en av landets finaste och mest okända trädgård. Men att det inte är mer känd, det begriper jag inte, för att det är ett konstverk.
Ja.
Så alla åker till Hildesholm så snabbt som möjligt.
Och så brukar du tipsa om Tjolöholm, eftersom du har jobbat där. Och det är jättefin.
Supervackert i norra Halland. Mycket, mycket fin trädgård. Trädgårdsmästaren här på Degerfors och heter Johan. Bra påk.
Ja.
Och sen,
Norrvikens trädgård är också fantastisk. Norrvikens
är fin. Den är väldigt, 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 väldigt pampig. Det är mycket pengar. Allting kostar enormt mycket pengar. Men det är en fin trädgård. Det kan man få mycket inspiration. Sofiero, en av Europas finaste trädgårdar. Och det finns ju gott om andra trädgårdar. Förlåt att jag inte har nämnt alla de andra, alla ni som jobbar i dem. Men trädgårdar. Trädgårdsföreningen i Göteborg förstås, och Rosendals i Stockholm. Ulricedal, en fin plantskola i Stockholm också.
Nu får du stanna där, för nu vill vi veta, kan man lyckas med magnolia i en trädgård med söderläge? Vill vi också veta.
Alltså, det finns ju en jättefin magnoliasamling uppe i Karlstad, vet jag. Det borde vara en liknande klimat, tror jag. Som södra Värmland.
Ja,
det är inte zon 7 eller någonting, men det måste vända vara zon 3.
Men en magnolia vill ju ha lite skogsigt runt fötterna, men den kan väl ändå klara en soligt läge?
Jag tror att magnolia ska nog gå i södra. Okej.
Okej, vi fortsätter på magnolia-temat nämligen. Mm. Jag har en flera år gammal magnolia, skriver Stina Granberg. Och nu har det kommit nya skott nerifrån. Ska jag bara klippa bort dem?
Nej, jag tycker inte om man ska klippa i onöden i magnolia. Det lärde jag mig i trädgårdshögskolan. Det står alltid dislikes disturbance. Den vill inte bli, man ska inte röra den för mycket.
Nej.
Men jag har sett dåliga saker hända till magnolia som man har klippt i.
Ja.
Och nya grejer, det är väl naturligt att en växt producerar nya grejer. Det kan vara på grund av stress. Ja. Så man kanske skulle kunna förbättra jorden. Om det står en gräsmatta, som den kanske gör, öka storleken på trädringen runt om ringträdet, för att gräs inte, eller magnolia, det är inte bra. Magnolia vill gärna ha träflis eller kompost eller någon annan form av mulch runt sig.
Och vill man absolut ha det som ett träd, då kanske man ändå måste nypa lite, men annars är det ju en magnolia med flerstammig eller som en buske, är ju jättevackert.
Ja, det tycker jag. Det är ju en naturlig form för den.
Hejsan, kommer Birgitta Josefsson från Västkusten och skriver. Vi har ett jordgubbsland som vi har täckt med markduk. Hur gödslar vi det här jordgubbslandet? Kan vi blöta kogödsel och vattna med det? Och när ska vi i så fall göra det? Oh, den doften! Blöta kogödsel.
Oh, jag älskar att odla och prata om odlandet av jordgubbar, för att jag har jobbat med det så mycket. Men om du har markduk, då måste man förstås kanske blanda ihop sin gödning, vilken form det nu är, och kogödsel går hur bra som helst. Och då får man ju, ja, det måste finnas ett hål, annars har inte jordgubbsplantorna kommit igenom och vattnar rakt ner i hullet med blandningen. Så det är ju inte mycket mer än det egentligen.
Nej. Och kogödsel uppblandat i vatten är en bra grej?
Ja, alla former av gödsel är bra. Kogödsel, stallgödsel, hästgödsel, hönsgödsel. Det går precis lika bra med vad som helst.
Nu, sista frågan idag handlar om giftiga växter. Elisabeth Ebelin har skrivit så här. Hej, min familj och jag har just flyttat till ett hus som är byggt 1975 med en uppvuxen trädgård som är anlagd med stor omsorg. Nu skulle vi vilja anpassa den för att passa oss. Vi har en ettårig son, vilket gör att vi överväger att ta bort buskar av järnek och idegran eftersom de är giftiga, trots att vi tycker att de är ganska fina på vintern när inte så mycket annat är grönt. Skulle ni rekommendera en barnfamilj att ta bort växter som dessa, och vad kan man i så fall ersätta dem med? Hälsningar, Elisabeth Ebelin.
Ja, intressant fråga. Giftiga växter, fast egentligen inte hela växten som är giftig, det är bara vissa delar. Så till exempel på en idegran, det är ju kärnan. Mm. Det är ju inte fruktköttet runt omkring. Men det är viktigt att våra barn inte äter giftiga växter. Fast det finns nästan inga fall där de gör det. Nej. Men jag hade sagt, ta inte bort dessa växter och sätt staket runt de här växterna tills barnen har lärt sig att inte äta. Dela av den.
Man säger ju till sina barn, ajaj, säger man. Ajaj, det är väl lika bra att de lär sig att vissa saker är ajaj i en trädgård också. Vi hade ett guldregn som stod på tomten när vi flyttade hit. Och jag var så nervös att min nu 27 år gamle son skulle sätta sig och äta guldregn i full fräs. Mm. Så jag hade ju ångest över det hela tiden. Jag hängde upp en dödskalle på stammen som att det skulle hjälpa. Jag hade alla möjliga tricks för mig. Men han var ju inte dugg intresserad av att stoppa ett guldregn i munnen.
Vi hade också en jättestor guldregnträd i trädgården. Och fastän sa, ät inte dem, annars dör du. Så jag åt inte de fröna. Ja.
Nej, precis.
Så det är, jag menar, våra barn går inte runt och äter saker och ting hela tiden. Det är bara att se till dem och lita på dig själv och ditt omdöme och lita på att barnen förstår saker och ting. Och det blir nu bra. Jag tror folk är alldeles för rädda för att barn ska gå runt och äta konstiga saker.
Mm. Apropå äta, bondbönor. Vi måste ut och så lite idag, så är det faktiskt.
Det måste vi, för att du har inte sått. Jag har sått en omgång hemma. Jag tänker så en omgång till faktiskt i helgen. Okynnes så.
Nu går vi ut.
Det gör vi.
Okej, ska vi samla ihop alla de här fröna nu då som vi har på bordet?
Alltså jag tror att jag kommer förodla, inte just nu men om några veckor. Okay. Jag ska förodla lite edamebönor. För att de odlar jag, du vet de här sojabönorna.
Ja, de här japanska.
För att de var väldigt poppis och de var väldigt goda kan jag säga.
Ja, det är det.
Och sen kanske lite minestronebön också, det är lite skoj.
Alltså jag tycker det här med minestronebön är så konstigt. För när jag tänker tillbaka på minestronen jag åt som barn, inte var det bönor i den, var det det? Jag minns bara att det var pastabitar, det var därför man åt.
Jag kommer ihåg pastabitarna, de var goda, men jag kommer ihåg bönorna för att de var väldigt små i papperspåsen när man hällde i det i vattnet.
Va?
Ja, men vi hade minestrone, så vi hade mycket torrsoppa. Ja,
ja, torrsoppa, bara det uttrycket är så fint. Men vadå, då hällde man på vatten i torrsoppan?
Ja, man hällde in pulvret i kokande vatten och så svällde det upp och så får man soppa och det var gött.
Vi åt ju lite mer lyxigt. Vi öppnade ju en konservburk, som det heter. En tin.
Hade ni burksoppa?
Ja, vi hade burksoppa. Det hade vi faktiskt.
Det hade varit gött.
Jag tror faktiskt att jag ska odla vaxbönor i år. För att det var ju sånt som min mamma odlade varje år. Och jag tyckte inte det var så särskilt kul och
gott. Men
nu
är det mammaminnen som är viktiga, va? Visst är det, för att vi älskar våra mammor. Och nu känner jag mig lite dum faktiskt. För när jag tittar på bondbönorpåsen, det finns en evig fråga eller problem med just bondbönor som jag inte har nämnt tidigare i det här avsnittet.
Hela programmet?
Ja, och det är svarta löss. För att bönbönor, det är ju lika säkert som ett brev på posten igen.
Jaha, ja. Det är ju inte så säkert med ett brev på posten skulle jag vilja säga.
Nej, men lika säkert som ett brev på posten kan få på 70-talet eller 60-talet. Okay, då var det säkert. Och bönbönor får alltid svarta löss i topparna. Lite sent, kanske i maj eller början på juni.
Jaha.
Och folk frågar, oh, vad ska jag göra? Vad ska jag göra?
Exakt, vad ska jag göra?
Ja, du ska bara knipsa av toppen och så jag stoppar den toppen i komposthögen.
så blir det uppätet och de ruttnar. Och det intressanta är att om du toppar din bondböneplanta, du får ju en bättre utveckling på baljerna, så du får ju bättre bönor för att du stannar upp tillväxten på toppen. Så man blir med svarta löss och man får ju fler bönor, och det är väl bra.
Det är ju superbra. Ja, men då sätter vi väl igång då. Bondbönor, vad sa du? Hur långt har du emellan?
10 cm om du makar ut en rad här. Jag kommer ner, tar vi den pinnen där och så makar vi raden här. Och så man bara ploppar ner dem 10 cm och sen kan få 40 cm tar vi idag i din jord här.
Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
Och mig, John.
Från P4 Sveriges Radio. Producent, ljudteknik, redigering, Niklas Skagelin. Redaktör, Eva Robild. Och alla våra poddar och många andra poddar såklart från Sveriges Radio finns i appen Sveriges Radio Play.